الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تكر الله سبحانه وتعالى som har väglett oss till denna sanna religion, som har gett oss al-islam och al-iman, som har gett oss al-sihha och al-afia. Vi tackar också Allah Azza wa Jal som har gett oss möjligheten att samlas för att studera hans uppenbarelse, Koranen och Sunna. Dessa sammankomster är wallahi de bästa av sammankomster som finns i detta liv. Och allt som inte är för Allahs skull finns det ingen nytta i. Så alhamdulillah att Allah subhanahu wa ta'ala har gett oss denna gåva. Wa na'udhu billahi min zawali ni'matihi wa fujaa ni'matihi wa jami'i sakhatihi. Och vi söker skydd hos Allah Azza wa Jal från att förlora hans ni'ma och från hans plötsliga straff och från all hans vrede. Dessa saker brukade profeten al-Islam söka skydd ifrån. Att förlora Allahs ni'ma, Allahs plötsliga straff och Allahs vrede. Så vi söker skydd från dessa saker. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala ge oss tawfiq och framgång och ikhlas i det som vi gör. Vi har kommit fram till kapitel 40 i Kitab Riyad al-Salihin av Abu Zakaria al-Nawawi. Och där så säger författaren Bab Birrul Walidain wasilatul arham. Kapitlet att vara god mot ens föräldrar och att hålla bra kontakt med ens familj. Ja. I detta kapitel så kommer då författaren Allah yarhamu att gå igenom dygden av att vara god mot sina föräldrar och att hålla kontakten med sina släktingar. Och författaren nämner ganska många verser och även ganska många hadither. Och vi tar så mycket som vi känner att vi orkar idag. Och så fortsätter vi inshallah nästa vecka. Författaren börjar med att nämna den vers som vi läste förra veckan. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Allah säger: och dyrka Allah och sätt ingenting vid hans sida. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Och var god mot era föräldrar. وَبِذِ الْقُرْبَى. Och era släktingar, waljatama walmasakin, de fattiga och de föräldralösa, och grannen som är nära och grannen som är längre bort, wasahibi biljamb, och personen som är vid eran sida, wabni sabil wama malakat aymanukum, och den förbiresande och det som era högra händer äger. Surat An-Nisa 36. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala i denna aya som också kallas för ayat al-huquq, verser som handlar om rättigheter. Ett antal människor som Allah subhanahu wa ta'ala har förmanat oss att vara goda emot. Och Allah nämner här att vi måste ge dem deras rättigheter. Den största, första och viktigaste rättigheten, vilken är det? Allahs rättighet. At-tawhid. Att endast dyrka Allah Azza wa Jal. Och att inte sätta någonting vid hans sida. Och vems rättighet kommer efter Allah subhanahu wa ta'ala? Föräldrarna. Eller som brodern sa, profeten alayhi salam. Och därför säger Sheikh Uthaymin rahimahullah i detta kapitel att det är den andra rättigheten efter Allah och profetens rättighet. Taib, för profeten alayhi salam har en rättighet som är över alla andra människor. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Yani han har en rättighet som är större än alla andra människor. Men om vi talar om levande människor som är i vår närhet, så är det föräldrarna som har den största rättigheten. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala wa bidhil qurba, och sedan släktingarna wal yatama, och de föräldralösa, de fattiga, grannen, den som är nära och den som är längre bort. Och sahibi bil jamb, och vännen vid din sida. Kommer ni ihåg vem det var? Vem är vännen vid din sida? Vad nämnde vi i tafsir? Någon som kommer ihåg? Sahibi bil jamb. Men vem är det? namn. Det kan vara vännen. Eller vissa lärda säger att det är din resepartner, den som du reser med. Andra lärda säger att det är din fru. Och alla dessa är korrekta. Och sen säger Allah wa bin sabil. Och man ska också vara god mot personen som är förbiresande. Wa ma malakat aymanukum. Och det som era högra händer äger, det vill säga era slavar och tjänstefolk, ska ni också behandla väl och ge dem deras rättigheter. Sen nämner författaren versen där Allah Azza wa Jalla säger: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ. Och frukta Allah som ni vädjar varandra vid, och frukta att bryta släktbanden. وَاتَّقُوا اللَّهَ. وَاتَّقُوا اللَّهَ. Frukta Allah betyder att lyd Allah. Gör det som Allah har påbjudit och håll er borta från det som Allah har förbjudit. Och på så sätt försöker ni att bygga upp ett skydd mellan er själva och Allahs straff. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ. Vad menas med detta? Frukta Allah som ni vädjar varandra vid. Nah. De lärda nämner här i tafsir att folk frågar ibland vid Allah. De säger أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ. Yani, jag ber dig vid Allah. Jag ber dig vid Allah, ge mig detta. Hjälp mig i detta. Skydda mig från detta. Och det är någonting stort att söka hjälp och nämna Allah subhanahu wa ta'alas storhet, nämna Allahs ansikte. Det är någonting högt. Yani, ni frågar och vädjar vid Allah subhanahu wa ta'ala. Och ni får det ni vill, för Allah är stor. Då ska ni också frukta honom och lyda honom. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala wal arham, och släktbanden. Yani, ni ska också ta väl hand om era släktingar. Göra det som ni är ålagda och hålla er borta från det som ni är förbjudna från att göra. Och det här är den första versen i surat An-Nisa. Också det, den versen som man läser i khutbat al-Hajj. Sen nämner författaren vers 21 från surat Ar-Ra'd: وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلْ. Och de som håller banden med de som Allah har påbjudit eller beordrat att man ska hålla banden med. Allah subhanahu wa ta'ala nämner i dessa verser ett antal egenskaper av folket som ska till paradiset. De som har rukubeddar, de som har det goda hemmet eller det goda slutet i detta liv och i nästa liv. Den goda och höga belöningen. Och från de egenskaperna som Allah beskriver folket med är att de håller banden med de som Allah har beordrat att man ska hålla banden med. Allah subhanahu wa ta'ala säger också: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Surat Al-Ankabut, vers 8. Och vi har anbefallit människan att vara god mot sina föräldrar. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهِ. Och eran Herre har bestämt att endast han ska dyrkas. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Och att ni ska vara goda mot era föräldrar. Om en av dem, eller båda av dem, når en hög ålder i ditt sällskap, så ska ni inte säga till dem uff. Och inte heller ska ni behandla dem dåligt, utan ni ska tala till dem med vänliga ord. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Och ni ska ödmjuka er för dem. Ni ska sänka ödmjukhetens vinge för föräldrarna. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Och säg: Herre, var barmhärtig mot dem så som de var barmhärtig mot mig när jag var liten. Surat al-Isra, vers 23-24. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala att han har bestämt. وَقَضَى رَبُّكَ. Allah har beordrat och Allah har bestämt att endast han ska dyrkas. Och att ni ska vara goda mot era föräldrar. Subhanallah, det finns 5 sådana här verser i Koran. Där Allah subhanahu wa ta'ala nämner hans rättighet och direkt efter nämner han föräldrarnas rättighet. Yani, föräldrarnas rättighet tillsammans med hans rättighet. Vilket tyder på deras enorma rättighet i islam. Så Allah säger här att man ska vara god mot sina föräldrar. Om en av dem eller båda av dem når en hög ålder i ditt sällskap, så ska ni inte säga uff till dem. Man ska vara god mot föräldrarna generellt, vare sig de är unga, medelåldriga eller gamla. Men speciellt när de blir gamla. Varför? Varför är det så extra viktigt att vara extra snäll när föräldrarna har blivit gamla?
Kanske blir känsligare när de blir äldre.
De kanske blir känsligare. Ibland de kanske tjatar, de hakar upp sig på saker, de vill ha saker på ett visst sätt, de kanske gnäller, de har ont, de behöver massa saker. Och det är jobbigt för dig kanske. Men det är då du måste ha tålamod. Och det är då du måste kriga med dina föräldrar. Och ha sabr. Och inte såra dem på något sätt. Och här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att inte såra dem verbalt och inte heller såra dem fysiskt. Att inte skada dem verbalt. Allah säger, säg inte uff till dem. Och här nämner ulema att ordet uff, det är den lägsta formen av, vad kan man säga? Missnöje. Ja, det finns många ord man kan säga för att beklaga sig och visa sitt missnöje. Men typ det lättaste ordet, det är att säga uff. Så då säger ulema, om ordet uff är haram, vilket är det minsta ordet som tyder på missnöje man kan säga, då förstår man att alla andra ord som är värre än uff är ännu mer haram. Det är haram att säga uff. Inte makro, inte någonting annat. Det är haram att säga uff till sina föräldrar. De säger diska, uff. Dammsug, uff. Gå och handla, uff. Haram. Vad ska man säga? Ja pappa, ja mamma. Sami'na wa ata'na. Ja visst. Med ett leende på munnen. Spelar ingen roll om det är 12 på natten och säger gå 5 kilometer. Köp huvud, Alvedon. Hallas. Ja visst mamma. Hallas. Glad, alhamdulillah. Inte uff, inte jag orkar, inte jag är trött, jag har jobb imorgon. Nej. Ja visst. Så säg inte uff till föräldrarna. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Det här ordet وَلَا تَنْهَرْهُمَا, yani gör inte heller någonting som är fult. Yani agera inte heller dåligt. Yani säg ingenting dåligt och agera inte heller på ett dåligt och negativt sätt. Yani gör inga, vissa lärde nämna här, gör inte ens den här rörelsen som tyder på missnöje att du viftar med handen. De säger diska, du lyfter handen med sådär. Alltså, olydnad. Olydnad mot föräldrarna, haram. Att göra på det här sättet, som han har. Och vissa nämner att det kan också betyda att skada dem fysiskt, vilket a'udubillah är en av de absolut största av synden. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala vad man istället ska göra för att kränka dem verbalt och fysiskt. Att man då istället talar väl till dem. Allah subhanahu wa ta'ala säger här, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Att tala till dem med ärofulla ord. Tala till dem med ärofulla ord. Sheikh Albani säger här, حَسَنًا جَمِيلًا. Yani vackra ord och fina ord. وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Och sänk ödmjukhetens vinge till dem. Det vill säga att man ska ödmjuka sig och vara barmhärtig och vara omsorgsfull mot sina föräldrar, säger Sheikh Albani här. Så man ska vara ödmjuk mot sina föräldrar när det kommer till tal och när det kommer till agerande. Så man ska tala väl och behandla dem väl. Och man ska inte tala dåligt eller behandla dem dåligt. Och man ska vara ödmjuk mot sina föräldrar. Och sen nämner författaren också vers 14 från surat al-Luqman. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. Och vi har anbefallit människan att vara god mot sina föräldrar. Hans moder bar honom i svårighet efter svårighet och hon ammade honom i 2 år. Vi har anbefallet att han ska vara tacksam mot mig och sina föräldrar. Så Samma sak här, Allah subhanahu wa ta'ala beordrar oss att vara goda mot våra föräldrar. Och han nämner Allah subhanahu wa ta'ala också varför. Och han nämner föräldrarna och han nämner sen bara modern. För att modern bar honom i svårighet efter svårighet. Båda föräldrarna skulle vara god mot, men speciellt mamma, som vi kommer att gå igenom i hadithen senare. Så mamman har enorma rättigheter över människan och även pappa. Så Allah säger här att ni ska vara tacksamma mot mig och era föräldrar. Man ska vara tacksam att Allah subhanahu wa ta'ala har skapat oss. Han har väglett oss. Han har gett oss allting gott vi har. Hälsa, islam, kunskap. Allting gott vi har fått ifrån Allah subhanahu wa ta'ala. Och man ska också vara tacksam mot sina föräldrar. För om det inte vore för dem så skulle ni inte ens finnas. Din mamma bar på dig i magen. Din mamma uppfostrade dig. Din pappa jobbade och försörjde dig och så vidare. Ja, det är en tacksamhet som man nästan aldrig kan gengälda, som vi kommer att nämna snart. Ja. Och det finns många, många verser om detta i Koranen. Och det här är bara en liten del av alla dessa verser. Författaren nämner sen ett antal hadither. Den första är hadith Abi Abdirrahman Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Där han sa att han frågade profeten alaihi wasallam: "Ayyu al-amali ahabbu ila Allah ta'ala?" Vad är den mest älskade gärningen hos Allah ta'ala? Och då så sa profeten alaihi wasallam: "As-salatu ala waqtiha." Att be bönen på dess tid. Qultu thumma ay? Vilken gärning kommer sen? Då så sa han: "Birrul walidain." Att vara god mot sina föräldrar. Qultu thumma ay? Vilken gärning kommer sen? Al-jihadu fi sabilillah. Att kämpa eller kriga för Allahs sak. Bukhari och Muslim. Så här ställer Abdullah ibn Mas'ud den här frågan till profeten alaihi wasallam: "Vad är den bästa gärningen? Vilken är den bästa gärningen?" Och vi finner ofta att sahaba ställer den här frågan till profeten Muhammad alaihi wasallam: "Vad är den bästa gärningen? Vad är den bästa bönen?" och så vidare. Och varför tror ni de ställer dessa frågor? För att kämpa i att försöka göra dessa gärningar som är bäst. Inte bara för att ha kunskapen om att det här är bättre än det här, utan för att sen praktisera det. För sahaba hade den här tävlingsandan, att de tävlade med varandra i att försöka göra det som är bäst. Taib. Och han nämner också ulema vikten av att känna till att gärningar är av olika nivåer. Det här har vi talat om i en tidigare föreläsning. Vikten av att känna till gärningarnas olika nivåer. Att vissa gärningar är bättre än andra. Vissa tröttar ut sig med gärningar som är av en lägre rang och försummar gärningar som är av en högre rang. Så att det är bra att känna till gärningarnas olika nivåer i islam. Så att man kan försöka komma så nära till Allah subhanahu wa ta'ala som möjligt. Så här så sa profeten al-Islam att den bästa gärningen är att be salat på tid. As-salatu ala waqtiha. Och de lärde nämna här att varför? Jo, för salat är Allahs rättighet. Salat är Allahs rättighet. Vi kommer föra alla andra rättigheter. Och salat är den viktigaste gärningen efter ett tawhid och iman. Så är salat viktigast av allt. Vad är det första vi kommer att frågas på domedagen? As-salat. Vad var det sista som profeten Muhammad al-Islam rådgav sin umma med innan han dog? As-salah. Ja. Så salah är otroligt viktigt, ikhwan. Efter shahadatain, när man blir muslim, vad är det första man måste göra? As-salah. Ja. Och vilken gärning är den enda gärningen där sahaba ansåg att man blev kafir om man lämnade denna gärning? As-salah. Som det berättas sahih från Abdullah ibn Shaqiq. Att sahaba ansåg det inte vara kuffer, otro, att lämna någon gärning förutom salat. En person kanske syndar, han fastar inte ramadan, han betalar inte zakat. Han är en stor syndare, men han kanske ändå klassas som muslim. Men den som struntar i bönen, khalas, den här personen har lämnat islam. Om Allah skyddar oss. Så att be as-salat på sin tid, inte bara att be, utan också att be på tid. Och det här har vissa människor svårt för. Vissa ber inte. De är värsta av alla. Vissa ber några salat. De hoppar över fajr. Dhuhr kanske det är skolan jobbet. De kanske ber maghrib, isha eller något sånt. Subhanallah. De ber 2-3 salat om dagen. Eller 4 eller något sånt. Eller så har vi dem som ber men i tiden har gått ut. De tänker jag ber när jag kommer hem från skolan, när jag kommer hem från jobbet. Khalas. Jag har inte tid. Islam är lätt. Allah är förlåtande. Och så ber de alla böner tillsammans. Kan man göra så i islam? Att du kommer hem på kvällen, du ber dhuhr, asr, maghrib, isha. Finns det här i fiqh-böckerna? Ja. Nej, det finns inte någon islamisk fiqh-bok att man kan göra så här. Förutom en person som är i koma till exempel. Han svimmade efter fajr. Och han vaknade 9 på kvällen. Han ber dhuhr, asr, maghrib, isha. Han är ursäktad. Men han ska gå till jobbet och skolan och sånt. Han är inte ursäktad. Så alhamdulillah, man har möjlighet att be. Profeten Muhammad al-Islam, han sa att en av de unika gåvor som han fick, det var att Allah subhanahu wa ta'ala gjorde hela jorden till en moské för honom. Och hela jorden till en plats som man kan rena sig på. Innehar du inte vatten, du gör tayammum. Du renar dig med jordens yta. Så man har ingen ursäkt. Du kan inte säga att jag måste be i moskén. Nej, du kan be, alhamdulillah, var som helst. Så tänk på detta. Ja. Och vilken rättighet eller vilken gärning kommer efter då att vara att be i tid? Jo, att vara god mot sina föräldrar. Att vara god mot sina föräldrar. Direkt efter allas rättighet, föräldrarnas rättighet. Och sen, vad kommer efter att vara god mot föräldrarna? El-jihad fi sabilillah. Och många idag, de tänker tvärtom. De tänker jihad är det bästa som finns i islam. Nej, jihad är inte det bästa som finns i islam. Namn, det är, har beskrivits som att det är toppen av islam. Men tawhid är viktigare, salah är viktigare. Och att vara god och lydig mot sina föräldrar är också viktigare. Baserat på denna hadith. För orden som användes, det var thumma. Och thumma på arabiska betyder och sen. Så de är i den här ordningen. Yani, vi har salah, birrul walidain och sen är jihadu fi sabilillah. Namn. Sen så nämner författaren en hadith från Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtarihi fayu'tiqahu. Rawahu Muslim. Idhan hadith sayyir profeten alaihi salatu wasalam, att ett barn kan aldrig gengälda sina föräldrar förutom om han skulle finna dem som slavar och sen köpa dem och fria dem. Och denna hadithen står i Muslim. Vad är det profeten Alisam säger i denna hadith? Vi står i skuld till våra föräldrar. Vi står i en skuld till våra föräldrar. En skuld som vi nästan omöjligt kan betala tillbaka. Vi kan nästan omöjligt gengälda våra föräldrar den här skulden och det goda som de har gjort till oss. Den enda gången är om du skulle finna din mamma eller pappa säljas på marknaden som en slav. Och du köper dem och kallas, de blir fria. Det enda gången som du kan gengälda dina föräldrar. Så man ska inte tänka att jag tog hand om min mamma 5 år och så kallas, jag har gjort mitt. Nej. Jag har betalat tillbaka. Nej. Utan det fortsätter tills du dör. Och du står ändå i skuld till dina föräldrar. Spännande. Så tänk på detta. Sen så berättar författaren en till hadith från Abu Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: låt den som tror på Allah och den yttersta dagen ära sin gäst, och låt den som tror på Allah och den yttersta dagen hålla familjebanden, och låt den som tror på Allah och den yttersta dagen tala gott eller vara tyst. Muttafaqun alayh. Och den här hadithen nämnde vi förra veckan, eller hur? När vi talade om grannen. Men det finns en skillnad i hadithen, och det var att i förra hadithen så nämnde profeten alaihi wasallam grannen och gästen och att tala väl. Dessa tre. I denna hadith som nämnde profeten alaihissalam, är gästen, föräldrarna eller släkten, och att tala väl och att vara tyst om det är, om man inte har något gott att se. Så skillnaden är då på att grannen har bytts ut i denna hadith mot att hålla familjebanden. Men båda hadithen är autentiska. Och profeten alaihissalam säger en gång en sak och en gång en annan sak. Och det finns ingen motsägelse i dessa. Den som tror på Allah och domedagen ska göra alla dessa saker. Vare sig nummer 3, 4 eller 5, så faller de in under detta. Vad var nyttan med att säga, eller vad är nyttan då vi hör i Koranen och Sunnan att den som tror på Allah och domedagen, man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir. Vad är nyttan med detta? Är någon som minns? Någon som minns? Jenny, när du hör så här, någon säger till dig, om du tror på Allah och domedagen, så ska du göra så här. Eller en person säger, gör så här, utan att nämna tro på Allah och domedagen. Vad har du för nytta med att säga detta? Vi nämnde det för relationen. Var du mer vaksam? Och?
Det får en källa sig som att man kanske inte tror på Allah och domedagen, om man inte gör det.
Ja, men vad har domedagen med saken att göra?
Påminnelse.
Påminnelse om vad?
Om domedagen. Den
dagen kommer. Ja, precis. Om du tror på Allah, på det han uppenbarat, och du tror på domedagen, där Allah kommer belöna eller straffa dig för det du gör. Och från de sakerna som du gör är att du är god mot din granne, mot dina släktingar, att du tänker på vad du säger. Allt du säger kommer att tas fram på domedagen. Du blir påmind om domedagen. Förstår du? Det är nytta. För människan har ibland tänker väldigt kortsiktigt. Att kallas, jag säger någonting haram och sen det är slut. Nej, det är inte slut. Det är nedskrivet och det kommer att läggas fram på domedagen. Förstår ni? Så när man hela tiden är vaksam och tänker på domedagen och förbereder sig för domedagen, då kommer man att göra mera goda gärningar och man kommer att hålla sig borta från synden. Ja. Han nämner sen en annan hadith från Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att när Allah ta'ala skapade skapelsen, så tills han blev färdig, Allah subhanahu wa ta'ala, när han skapat skapelsen och var färdig med skapelsen, så ställde sig släktbanden Rahim, och han sa, jag ställer mig här och söker hjälp eller söker skydd hos dig från dem som bryter banden med mig. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala, naam, skulle du inte vara nöjd att jag kommer att hålla banden med dem som håller banden med dig, och jag kommer att bryta banden med dem som bryter banden med dig. Och då så sa släktbandet, jo. Och då så sa Allah, fadhalika laki, det här är vad det är du kommer att få. Och sen så läste profeten alaihissalatu wassalam Allahs uttalande, فَهَلَّ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. فَهَلَّ عَسَيْتُمْ, يعني vad är det vi ska vänta från er? Om ni får makten över folk, att ni ska göra fasad på jorden och ni ska bryta släktbanden, det är dessa som Allah har förbannat och han har förstummat och fördövat. Surat Muhammad 22. I början på denna hadith så nämner profeten alaihissalam att när Allah skapat allting, så ställde sig al-Rahim, släktbanden, och sökte skydd hos Allah. Och här kanske någon säger, men hur kan släktbanden tala? Allah kan få vad som helst att tala. Eller hur? Allah kan få vad som helst att tala. På domedagen kommer folks händer och fötter att tala. Eller hur? Det fanns stenar i Mekka som talade, som hälsade på profeten Muhammad alaihissalam. Det fanns ett träd i hans moské som grät. Det fanns en varg som talade och så vidare. Allah subhanahu wa ta'ala kan göra vad han vill. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Så han fick släktbandet att tala. Och släktbandet sa att jag ställer mig här och söker skydd hos dig från de som bryter banden med dig. Och då så säger Allah, skulle du inte vara nöjd med att jag kommer att hålla banden med de som håller banden med dig, och jag kommer att bryta banden med de som bryter banden med dig. Och då så säger släktbande, jag är nöjd. Så subhanallah, vad man förstår av denna hadith? Att personer som bryter kontakten med sina föräldrar och sina släktingar har också brytit kontakten med Allah subhanahu wa ta'ala. Han är långt bort från Allah azza wa jal. Medan den som håller kontakten och relationen med sina föräldrar, han är god mot sina föräldrar och sina släktingar, det är den personen som är närmast Allah subhanahu wa ta'ala. Som har den bästa länken och kontakten med Allah azza wa jal. Och det här är jazza'an wifaqa. Yani så som du är, får du tillbaka. Kama tudin tudan. Wa hal jazaa'u al-ihsan illa al-ihsan. Är belöningen för gott annat än gott. Så när man är god mot sina släktingar och håller banden med släktingarna, så kommer Allah att hålla banden med dig. Och sen så nämnde profeten alaihissalam den här versen från surat Muhammad. Och där beskriver Allah subhanahu wa ta'ala ett folk som han förbannar. Han gör dem stumma och döva. Vilka är dessa? Det är de som gör fasad på jorden och bryter släktbanden. Yani de som gör fasad, de förstör på jorden och de bryter släktbanden. Allah säger att de är förbannade. Mal'unin. Vad betyder ordet förbannad? Vad innebär ordet förbannad? Ayyuhan. Islamiskt, vad innebär ordet förbannad? Att någon är mal'un. Ja. Han är utstött från Allahs rahma. Matrud min rahmatillah. Han är utstött från Allahs rahma. Och Allah kommer att göra honom döv och blind. Döv och blind. Och det betyder inte kanske ordagrant att han kommer förlora synen och hörseln. Utan det betyder att han kommer bli döv från att höra sanningen. Som Sheikh Uthaymeen nämnde. Och han kommer att bli blind från att se sanningen. Någon kommer till honom med klara och tydliga bevis. Det går in här, det går ut där. Han vill inte acceptera. Hans hjärta är dött. Han ser sanningen framför sig, han vill inte tro. Som Fir'aun till exempel. Saknade han bevis på att acceptera sanningen? Såg han och hörde han inte bevis? Jo, men han var blind. Summun bukmun umyun. Ja, de varken ser eller hör eller någonting. Subhanallah. Det här är den riktiga blindheten. Att inte kunna se sanningen. Inte att förlora synen. Utan att se sanningen men inte kunna inse och acceptera den. Sen så nämner han en till hadith från Abu Huraira radiyallahu anhu. Där en man kom till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam och han sa: Ya Rasulullah, men ahakku nasi bi husni sahabati. Ja Rasulullah, vem är det som är mest berättigad till mitt goda sällskap? Och då så sa han: Ummuk, din moder. Qala thumma man, vem kommer efter henne ja Rasulullah? Ummuk, din moder. Vem kommer efter? Ummuk, din moder. Vem kommer efter? Din fader. Och en annan hadith: Din mor, din far och sen de som kommer närmast. Och dessa hadifer finns i Bukhari och i Muslim. Så kolla här. Den här mannen kommer till profeten alaihissalam och säger: vem är det jag ska vara vänligast emot? Vem är det jag ska behandla bäst? Vem är mest berättigad till mitt goda bemötande och agerande och min goda karaktär och alla mina goda gärningar och vackra ord? Din mamma. Vem kommer sen ja Rasulullah? Din mamma. Vem kommer sen ja Rasulullah? Din mamma. Tre gånger. Och sen pappa. Och sen släktingarna, beroende på hur nära de är dig. Ju närmare de är till dig, ju mera rättigheter har de. Varför nämnde profeten alaihissalam modern tre gånger och fadern en gång? Eller den fjärde gången? Vissa lärda har nämnt här, som också nämnts i tafsir, till det är Tabari al-Qurtubi. Han säger här att modern nämndes tre gånger för att modern har gjort tre saker som ingen pappa på jorden har gjort. Det är att hon bar på honom wahnen ala wahnin. Hon bar på honom i svårighet efter svårighet. Hon var gravid. Och den här graviditeten är väldigt jobbig. Ni har säkert sett kvinnor som är gravida. De spyr, de mår dåligt, de blir inte sig själva och det är tungt, de får ont i ryggen, de kan inte sova och allt möjligt som handlar. Och det är inte en vecka, två veckor, det är 9 månader som handlar. Och sen så säger Allah att hon också föder barnet med svårighet. Finns det någon man på jorden som har fött ett barn? Nej, inte än i alla fall. Tayyib. Och sen var fisaluhu fi amain. Och sen ammade barnet i 2 år. Visst är det någon pappa som ammat barnet i 2 år? Nej, det finns inte. Vem är det som vaknar på natten, ammar, barnet sover och yani, är så otroligt omsorgsfull? Och det här vet alla. Att mamman typ bryr sig mer om barnet än pappan. Det kan finnas undantag, men generellt. Pappan ligger där och sover och mamman sitter vaken på natten. Barnet är sjukt, mamman bara önskar att hon kunde ta barnets sjukdom och vara sjuk istället för barnet. Eller hur? Och byter blöjor och lagar mat och ammar och tröttar ut sig som han har på grund av barnet, mashallah. Så mamman har dessa rättigheter över pappan. Tayyib. Man nämner också här i Israeliman att profeten Ali nämnde också mamman flera gånger för att modern är mer känslig än pappan. Det vill säga om barnet är olydig mot pappan så han är starkare och kan vifta bort det. Han bryr sig inte så mycket. Han tar illa vid men inte lika mycket som mamma. När sonen eller dottern börjar skrika på mamman och neka mamman och så vidare så tar hon väldigt illa vid och blir jättesårad och kanske sätter sig och gråter och så vidare. Till skillnad från pappan. Det är också en orsak till varför man ska vara extra god och snäll mot mamma. En annan orsak som också nämns är att för det mesta i alla muslimska samhällen så är det pappan som syns. När folk ser dig och din pappa, de ser inte dig och din mamma för din mamma är hemma, eller hur? Så då, när du är ute bland folk så kommer du inte vara taskig mot din pappa framför folk. Det är väldigt, väldigt ovanligt. Men det kan vara lättare hemma bakom stängda dörrar. För att då kanske man inte skäms för folk och så vidare. Så att det är också en orsak som nämns. Men alla kollar här, man ska vara extra god och extra snäll mot sin mamma. Och sen pappa. Och sen dina släktingar, den närmaste och sen den närmaste. Ja, ni dina förfäder, farfar, morfar och så vidare. Dina syskon, helbröder, helsyskon, halvsyskon. Farbröder, morbröder, fastrar, mostrar och så vidare. Och här lär vi oss en viktig sak. Och det är att alla människor har inte samma nivå. Att du ska behandla alla människor exakt likadant. Folk är olika. Förstår ni detta? Folk är olika. Och vissa har mer rätt än andra. Och det här är jätteviktigt att känna till. Men det finns tyvärr vissa människor idag som subhanallah, de har vänt upp och ner på saker och ting. De är jättesnälla när de är med sina kompisar. Han är beredd att åka till stan för att hämta någonting. Han ställer alltid upp och vilken brorsa, bästa kompisen. Men sen när han kommer hem och hans mamma vill ha hjälp. Min son, kan du diska? Jag orkar inte och bla bla bla. Han blir arg och så vidare. Subhanallah. Och ibland, inte bara tala om folk gatubarn. Nej, låt oss tala om folk som är religiösa ibland. Gör så här. Subhanallah. Han har skägg och kamis och allting. Så han är snäll mot folk, öppet, mashallah. Han spelar att han är värsta troende människa. Så han är taskig mot sina föräldrar. Subhanallah. Den här personen, hans fiqh, den är noll. Han har ingen fahm av islam överhuvudtaget, den här människan. Spelar ingen roll hur han klär sig. Förstår ni? Så jätteviktigt att förstå sig på eller awlawiyat, vad som är viktigast. Och att vara olydig och trotsa sina föräldrar, det är inte bara någonting makro eller någon liten syn. Det är från de största av kavaj som kommer att nämnas här. Så tänk på detta. Hellre att du faller kort med dina kompisar, låt dem tycka vad de vill, än att du faller kort med dina föräldrar. Tayyib. Han nämner också en till hadith från Abu Huraira, mashallah. Mycket Abu Huraira, eller hur? Är det någon som vet hur många hadith Abu Huraira har berättat ungefär? Ahsant. Mer än 5000 hadither. Den sahabin som har berättat mest hadither från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Han nämner här att profeten alaihi wasallam sa: "Radima anfu, thumma radima anfu, thumma radima anfu." Men adraka abawayhi inda al-kibar ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhil al-janna. Här så säger profeten a.s. radima anf. Och det är ett ord som används för att visa att en person är förnedrad. Han är låg och han är förnedrad. Och det betyder egentligen att personen har jord på näsan. Yani han är så låg att, som att man trycker ner hans ansikte i jorden. Han är förnedrad. Jag är förnedrad, förnedrad, förnedrad. Vem? Den personen som lever samtidigt som en eller båda av sina föräldrar och de tar honom inte in i paradiset. Och den här hadithen är muslim. Vad menas med detta? Det menas med att när man föräldrarna blir gamla och man tar hand om dem, man är god mot dem, då är det en orsak som gör att du kommer att gå in i paradiset. En orsak som gör att du kommer att gå in i Jannah. Mashallah. Jannah. Kommer gå in i paradiset för att du är god mot dina föräldrar. Vi talar inte här om belöning på några hasanat hit och dit. Vi talar om att du går in i Jannah. Subhanallah. För att du är god mot dina föräldrar. Mashallah. Men vilken förlorare? Personen som har den här chansen. Hans föräldrar, de är där hemma, de behöver hjälp. Men han försummar dem, han struntar i dem och han är olydig mot dem, han trotsar dem. Och går inte in i Jannah, subhanallah. Vilken förlorare. Så tänk på detta, att ta hand om föräldrarna är någonting som kan ge människan paradiset, subhanallah. I den här hadith så nämnde profeten Alisam två förlorare till. Han nämnde förloraren som är dålig mot sina föräldrar. Men han nämner två till. Som de nämns inte. Författaren nämner dem inte. Hadithen, alltså han har förkortat hadith. Vet ni vilka de är? Vilka är de två andra förlorarna? Ahsant. Den som fastar Ramadan. Och Ramadan tar slut utan att ha blivit förlåten. Ni, vilken förlorare? Han har hela Ramadan 30 dagar på sig. Han blir inte förlåten. Han måste ha fastat väldigt dåligt. Och vem är den sista mannen? Ahsant. Ahsant. Athabat Allah. Den som hör profetens namn och inte säger sallallahu alaihi wasallam. Den som hör mitt namn och inte säger sallallahu alaihi wasallam. Han är också en förlorare. Som har. En till hadith från Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att en man kom till profeten alaihissalam och han sa: "Ja Rasulullah, jag har släktingar. Jag håller kontakten med dem. Jag försöker att upprätthålla kontakten med dem, men de bryter kontakten med mig. Jag är god mot dem, men de är dåliga mot mig. Jag är förlåtande och överseende mot dem, men de behandlar mig dåligt tillbaka." Och då så sa profeten alaihissalam att om det är som du säger, då är det som att du trycker ner varm aska i deras mun. Och du kommer att ha en hjälpare från Allah som kommer att vara med dig så länge du är i detta tillstånd. Och den här hadithen är muslim. Den här mannen var god mot sina släktingar. Han var snäll mot sina släktingar. Han höll kontakten med dem, men de ville bryta kontakten med honom. Han behandlade dem väl och de bemötte hans goda beteende med dåligt beteende. Han var förlåtande mot dem, men de behandlade honom dåligt. Som han alla. Vilka dåliga släktingar. Och då så sa profeten al-Islam att om du är som du säger, då är det som att du trycker ner varm aska i halsen på dem. Yani, här säger Sheikh Imam al-Nawawi yani, att det här är en liknelse med vilken synd de får. Personen som äter varm aska får smärta. En av dessa människor får en liknande synd. Tänk er själv att svälja varm aska. Det går inte ens att svälja, eller hur? Man kommer bränna sig och så vidare. De får liknande synd, de här människorna. Men du får ingen synd på detta. Så, och så sa han att du kommer också att ha en hjälpare. Yani Allah kommer att skicka en ängel eller någonting som kommer att stötta och hjälpa dig så länge du är i detta tillstånd. Här lär vi oss en jätteviktig sak. Och det korrigerar också ett missförstånd som många har. Många tror att vara god mot släktingar och hålla familjebanden, det gör man bara i gengäld. Jag har bra kontakt och relation med de släktingar som har bra kontakt och relation med mig. De som vänder sig bort från mig, jag vänder mig bort från dem. Är det så man ska tänka? Nej. Utan du ska kämpa med att hålla kontakten även med de som vänder sig bort från dig. Farbröder, ibland mostrar och så vidare. Kanske har jättedålig kontakt. De ringer inte. Ring till dem. Varför? Jätteviktigt så. Att vara god mot ens föräldrar. Att vara god mot ens släktingar. Vi gör det inte i gengäld. Vi gör det inte för att få någonting världsligt tillbaka. Jag gav dem en present. De gav ingenting tillbaka. Jag blev arg. Nej, det är inte så du ska tänka. Utan du ska vara god mot dina släktingar. Mot dina föräldrar för Allahs skull. Utan att förvänta dig någonting tillbaka. Nada. Ingenting vill du ha tillbaka. Utan du gör det som en ibadah. En dyrkan för Allahs skull. Förstår ni? Och det är fel tänkande. De ringer inte mig. Varför ska jag ringa dem? Nej. Glöm det där. De ringer inte mig. Jag måste ringa dem. Förstår ni? Vem är det som får synd på sig? De får synd på sig. Du får ingen synd på dig. Du får en enorm belöning av Allah. Så tänk på detta. Att man ska försöka hålla släktband. Och tyvärr. Tyvärr. Man hör ibland konstiga saker. Folk som inte har kontakt med sina släktingar. Ajib. Folk som inte ens har kontakt med sina egna föräldrar. Jag har hört om muslimer som säger jag har inte pratat med min pappa på åratal. Folk inte ens känner sina föräldrar. Det är tal om praktiserande människor. Men subhanallah. Och det här är inte en ursäkt för att låta situationen fortsätta vara så. Att kallas, vi har inte känt varandra på 20 år. Det är så här. Nej. Om din pappa skilt sig från din mamma, de bråkade, han flyttade till något annat land. Kallas, ring honom. Låt inte du vara, du har ingenting med den här tvisten att göra mellan pappa och mamma. Han är din pappa. Eller hon är din mamma. Som inte har kontakten. Ring. Subhanallah. Pappa och mamma. Och ibland också moster, faster och så vidare. Man hör om folk som har noll kontakt. På grund av ibland fjantiga saker. Familjedisputer. Min mamma och hon bråkade och så vidare. Subhanallah. Yani, försök att hålla kontakten med släkten. Även om det är genom att ringa och säga salam. Det finns en hadith som säger bullu arhamakum walau bisalam. Yani, håll kontakten med släkten levande om det så är med att säga salam. Du ringer på Eid och säger assalamu alaikum, kif halakum, Eid mubarak, taqabbala minna wa minkum. Alhamdulillah. Yani, du håller släkten, yani, släktbanden vid liv, förstår du? Till skillnad från personer som aldrig ringer, aldrig besöker och så vidare. Då kanske någon säger, ja men mina släktingar är dåliga. De är ahlul bidda. De är kuffar. Ja. Spelar ingen roll, försök ändå. Och när man påverkar dig negativt eller någonting sånt, försök göra da'wa på dem. Om du märker att du blir negativt påverkad, man kan i alla fall ringa. På Eid eller någonting, salam alaikum, kif halakum. Det är det kallas. Du känner att du tar skada av att besöka dem, det är massa haram i huset och så vidare. Det är en annan sak. Men man kan ringa och så vidare. Skicka salam och så. För att då hålla familjebanden. Och sen kan det hända att det har gått till den gränsen där man bojkottar. För att deras bidda är så enorm. Och de inte har besvarat. De är trotsiga och så vidare. Det är en annan femma. Men vi talar generellt om att man har den här skyldigheten att hålla släktbanden med familjen. Vi tar en till hadith, sen kan vi ta lite frågor. Och det är hadith Anas radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Muttafaqun alayh. Här så säger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att den personen som vill att Allah ska utöka hans rikedom och att Allah ska ge honom ett längre liv, låt honom då hålla släktbanden. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Här nämns en belöning. En belöning i dunya för den som har bra relation med sina släktingar och sina föräldrar. En belöning i dunya. Vi nämnde i akhira inshallah jannah. Taib, det finns också en enorm belöning i dunya för personen som har bra släktband. Och vad är den här belöningen? Att Allah kommer att utöka hans rikedom och Allah kommer att ge honom ett längre liv. Är det inte någon av oss, eller önskar inte alla av oss rikedom? Är det någon som önskar fattigdom? Nej, alla önskar rikedom så att man klarar sig. Taib. Rikedom, mera pengar och ett längre liv. Subhanallah. Och de här två belönas man med när man håller släktbanden. Ju mer du håller släktbanden, ju mer kommer dessa två att öka. Här kommer en fråga. Hur kan man få ett längre liv? Och hur kan man få mera pengar? Är inte allting skrivet? Qadr. Har inte Allah skrivit hur länge vi ska leva? Har han inte det? Det står hur länge vi ska leva. Hur kan man då få ett längre liv? Ha? Vissa lärare säger att det finns ödet som är skrivet i Lawh al-Mahfud. Taib, som Allah skrev 50 000 år innan han skapade allting. Det här ödet kommer aldrig ändra på sig. Och så finns det ödet som Allah sände ner i Laylat al-Qadr. Taib. Och ödet som änglarna skriver när man ligger i mammas mage och så vidare. Att det här ödet kan ändras. Men inte det ödet som är i den stora boken. Wallah. Andra lärare säger att vad som menas med hadithen är att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att ge människan baraka i livet. Och baraka i hans pengar. Att en människa kan leva 60 år. Taib. Och han är olydig mot föräldrarna och allting. Men de här 60 åren saknar baraka. Dagarna bara rinner iväg. Bara försvinner. Han hinner inte göra någonting i livet. Och han är sjuk hela tiden och upptagen hela tiden och så vidare. Så han har ingen baraka i livet. Medan en person kanske lever kortare, 50 år. Men Allah ger honom baraka i hans tid. Dagarna känns jättelånga. Han blir sällan sjuk. Han har mycket fritid. Han har inte mycket saker som distraherar honom. Han hinner utföra massa med saker i livet. Allah ger honom baraka i hans liv. Som de nämnde till exempel här i Imam al-Nawawi. Han levde 40 år. Men de sa subhanallah vilka böcker han skrev. Hur mycket han hann utföra i sitt liv. Och samma sak med många av ulema. De levde kort tid men de utförde så otroligt mycket i sitt liv. Subhanallah. Så Allah ger dem baraka i livet. Och det är en av de viktigaste sakerna. Inte bara att leva länge utan att leva ett liv i lydnad till Allah. Med baraka i tiden. Och sen samma sak med pengarna. Det finns folk som är rika men de har ingen baraka i pengarna. Pengarna bara försvinner. Eller Allah straffar dem med en slösaktig fru till exempel. Ja. Eller tvärtom. Kvinnan har pengar, mannen är slösaktig. Pengarna bara försvinner. Vad har vi köpt? Ingenting. Lönen är slut, vad har vi köpt? Ingenting. Eller hur? Subhanallah. Eller barn som är slösaktiga och hela tiden böter och skadestånd. Och massa utgifter kommer hela tiden. Och pengarna bara försvinner. Subhanallah. Medan en person får baraka i pengarna, de finns kvar. Och de växer och växer och växer och växer. Subhanallah. Så vissa lärare säger att hadithen är, tolkas på dess yttre. Bokstavligt, att du kommer att leva längre. Den är stöd för 70, du lever 90 år. Andra lärare säger att nej, du kommer att, åldern ändras inte, men du kommer att få mera baraka i din ålder. Wallah. Och båda förklaringarna är korrekta. Så det här är en påskyndad belöning som man får i detta liv. När man är god mot sina föräldrar. Till skillnad från personen som är olydig mot sina föräldrar. Han får påskyndade straff. Har ni hört det? Motsatsen. Profeten Ali sa att det finns ingen synd där Allah påskyndar straffet lika mycket som högmod och olydnad mot föräldrarna. Eller uquq. Straffet kommer snabbt i dunya. Vissa straff Allah ger uppskov. Han väntar. Ja? Men när det kommer till olydnad mot föräldrarna, straffet kommer snabbt. Subhanallah. Så tänk på detta. Att det är otroligt viktigt att vara god mot sina föräldrar. Respektera sina föräldrar. Och en viktig sak som vi måste avsluta med också. Vad är definitionen av att vara god mot sina föräldrar? Vad är exakt man ska göra för något? Ja. De lärde sig att det har inte specificerats att du måste göra så och så och så och så, utan det går tillbaka till el-urf. Det går tillbaka till seden i landet. Och då säger Sheikh Uthaymeen muslimska länder. Inte scenen i Dalet Kuffer att det räcker med att du ringer mamma en gång om året på julafton och kallas. Nej, utan man går tillbaka till scenen i muslimska länder. Att det som räknas som godhet är det som är godhet. Och de nämner att godhet ska vara mental, handling och ekonomisk hjälp. Det är man gör det goda man kan till sina föräldrar och sina släktingar. Vi avrundar därför idag och fortsätter inshallah nästa lektion. Wassalamu alaikum.